Så här låter ett potentiellt grovt miljöbrott. Det du hör här är alltså en skogsmaskin som kör över flodpärlmusslor i Hukkajoki i Suomussalmi. En händelse som har minst sagt dominerat nyhetsflödet de senaste dagarna.
Skogsbolaget Stora Enso utreds för ett grovt naturskyddsbrott.
Tusentals fridlysta flodpärlsmusslor befaras ha krossats.
Kyllä näyttää todella pahalta, järkyttävältä.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar och Thomas Silén. Den kommande kvarten frågar jag mig, vad hände med flodpärlmusslorna? Varför hade det blivit en så stor nyhet och vilka följder kan det här ha? Thomas, är det bara jag eller känns det som att flodpärlmusslan har gått från ett djur vi inte kände till ett djur som vi nog alla vill rädda?
Det är bara du. Nej, jag håller med dig. Jag erkänner, innan den här incidenten eller stora händelsen som det nu har blivit då, så hade jag aldrig hört talas om den här arten. Och jag visste inte ens att det fanns såna här i Finland överhuvudtaget. För mig är det här någonting som jag förknippar med kanske sydligare länder där man har pärlmusslor.
Mm. Eller att de betyder så mycket för den finländska naturen.
Absolut.
Som de ju tydligen gör.
Ja.
Men om vi börjar med att gå back to basics. Jag tänker att vi behöver liksom kanske förstå oss på varför vi talar om flodpärlmusslan idag. Varför har det blivit den mussla vi alla haft på läpparna de senaste dagarna?
No, det märkliga är att det här är ju egentligen en jättestor slump som sen bara har vuxit. Mm. För alltså, sättet det här historien uppdagades var helt enkelt att du hade två stycken biologer som var ute och vandrade vid den här älven då, som en del av en rutinkontroll av det här musselbeståndet. Man har ett projekt på gång helt enkelt där man försöker skydda det här beståndet och försöker få det att lite så att säga piffa upp sig och leva upp. Och det här var en del av en rutinkontroll. Man gick till den här älven för att titta på hur de mår och upptäckte att dels såg det inte bra ut i vattnet. Det såg brunt ut. De har beskrivit det som vissa ställen såg vattnet ut som chokladmjölk när det borde vara en sån här klar, porlande älv i en finsk skogsmiljö. Ni vet, sådär vackert som man föreställer sig. Det såg alltså inte ut så, utan det såg ut som en byggnadsarbetsplats. Och de blev oroliga naturligtvis och började följa den här strömmen då. Och började sedan höra skogsmaskiner. Och någonting, någon form av maskin då som visade sig vara en skogsmaskin som rörde sig över ån, visade det sig till de här två biologernas förskräckelse. Vilket den inte borde göra. Och det här fick ju de naturligtvis att bli hemskt bestörta, för situationen är alltså den att bortsett från att de här musslorna som finns i den här ån påverkas bara av sedimentet och allt det här liksom sanden och det där som bildas när maskiner kör annars också, så körde den här maskinen dessutom på själva musslorna på ett ställe där det fanns alltså musslor och krossade dem under sig. Så att för en biolog är det en katastrofal upptäckt. De gick fram till den här då personen som körde den här maskinen, försökte förmå honom att sluta. Och det finns tydligen video på det här och han bemötte dem väl minst sagt inte sakligt.
Okay.
Han bad helt enkelt den här biologen då som var en kvinna att ta sig be hon innan han började prata med honom. Och överhuvudtaget följde inte alls de här direktiven om att sluta. Trots att då biologerna påpekade att det han kör i är ett skyddat område. Den här delen av älven är skyddad. Den här delen av skogen borde vara skyddad. De här flodbankarna som han kör på som river ner den här mängden sand är också skyddade. Allt det där struntades i tydligen. Och sen så naturligtvis så ledde det här då till att de anmälde situationen till Forststyrelsen. Som sen tog det vidare till berörda parter. Bland annat då Stora Enso.
Precis.
Som är den som ansvarar för det här skogsavverkningen. Och det här var alltså en underleverantör till Stora Enso som höll på att arbeta där och ignorerade direktiven. Så där började det här.
Och sen hade ju visat sig att det här är ju inte en engångsföreteelse. Det är inte så att de har gjort det ett par gånger, utan de har gjort det hundratals gånger.
Det är just det som är så bizarrt att när jag hörde nyheten själv, jag vet inte hur du reagerade, så tänkte jag just att nu är det en maskin som har och misstag plöjt över någon sån här äng med de här musslorna och sen så har det gått illa och så tänkte man aj, aj, aj.
Mm.
400 gånger har man räknat att den här maskinen körde fram och tillbaka. Det är som en motorväg rakt över den här skyddade delen av ån. Och det som gör det ännu mer upprörande förstås i situationen är att det finns alltså ett annat ställe längs den här ån där maskiner kan ta sig över och ska ta sig över. Men det går snabbare att ta sig den här vägen och då har man helt enkelt gjort det.
Och det här leder till ett snabbt händelseförlopp. I onsdags dök de första nyhetsrubrikerna om skogsmaskinen som har kört över flodpärlmusslorna upp. Och ganska snart efter det fanns nyheten praktiskt taget överallt. Ett par dagar senare kan man bland annat läsa Svenska Yles rubrik Musselmassakern kan vara värsta naturskyddsbrottet i Finlands historia. Frågor som i det här skedet ställs är hur stor skada har musselpopulationen i Hukkajoki tagit och vem är det som ska betala för skadorna? Stora Enso har nu under måndagen publicerat ett pressmeddelande där de säger att de stoppar alla avverkning på områden som begränsas av naturskyddslagar. Som svar på det här har bland annat miljöorganisationen Greenpeace publicerat ett pressmeddelande där de säger att musselmassakern bara är toppen på ett isberg när det gäller skogsindustrins naturförstörelse och att skogsindustrin de facto hotar många andra arter också. För musslan som art var det här en stor smäll, men nu har många frivilliga åkt till platsen där musslorna körts över för att hjälpa till att rädda det som räddas kan. Och det som händer där på plats är ju nu det att det finns en stor mängd frivilliga som alltså samlar ihop dels resten av det som en gång var flodpärlmusslor, men också sådana individer som har klarat sig och har som mål att nu flytta dem, visst?
Ja, man ska försöka flytta dem till liksom bättre miljöer där det fortfarande finns liksom rent vatten som inte påverkas. Problemet med den här flodpärlmusslan är alltså att den är så väldigt känslig. Vattendraget får inte vara för kraftigt vattendrag, det får inte vara för svagt vattendrag. Det ska vara precis rätt mängd sediment. För att få dem för mycket sand, då kan de inte filtrera bort det och sen så börjar de i princip dö. Och det har man sett på de här videorna när de öppnar dem. De så att säga, döda varianterna är liksom mer brunaktiga medan de borde vara vita och ljusare och sådär. Så det man gör nu är att man liksom väldigt försiktigt plockar upp musslor, tittar på, är de vid liv eller inte. De sluter sig oftast när de är vid liv så, så visar att de är igång. Och så flyttar man dem i hinkar bort till andra platser.
Miljöbrott i sig är ändå inte en jätteovanlig sak. Centralkriminalpolisen har tidigare i somras sagt till nyhetsbyrån STT att det sker upp till 500 miljöbrott som polisen får veta om i året. Men det handlar sällan om så här stora saker. Vilka reaktioner har nu då ett miljöbrott av den här storleken väckt?
Det har ju varit naturligtvis allt möjligt. Vi har politiker och naturligtvis vi har miljö- och klimatminister Kaj Mykkänen som alltså har diskuterat den här med vd:n då Hans Solström. Och i princip förutsatt att det här är klart att det är Stora Ensos nota, allt det här är ert som ska fixas till. Han är ju liksom upprörd av den anledningen. Vi har professorer som har uttalat sig. Och det ska jag också säga att både professorn och andra reaktioner jag har sett, till exempel från en författare som Helsingin Sanomat intervjuade, som alltså har skrivit om liknande frågor tidigare under sin karriär, påpekar att det som händer är att det liksom Finland verkar ha halkat efter i det här arbetet, att det finns, som den här professorn då uttryckte det, att det finns för lite översikt med hur det här maskineriet fungerar. För som vi nämnde, Stora Enso är jättestort. Mm. Det här är en underleverantör. Mm. Underleverantör kanske har då haft någon enskild typ som kört omkring med de här maskinerna. Så att den här kedjan är så väldigt stor. Det är svårt att ha koll på den. Och det har ju också bland annat, apropå reaktioner, så har ju även en reaktion varit från Stora Ensos vd själv, att det har brustit i kommunikationen för att de har direktiv. Man kan inte skylla ifrån sig att det inte skulle ha funnits. Det Helsingin Sanomat som jag nämnde har också fått ny som brev där det har gått ut direktiv till underleverantören hur det här ska skötas med alla de här skyddsgränserna. Mm. Det har missköts. Så reaktionerna har också varit att skogsindustrin, nu är det dags att titta på dem igen. Nu missbrukar de det här igen. Skogsindustrin har ju fått liksom smälla tidigare för att man på något sätt förstör våtmarker. Man avverkar på fel sätt i förhållande till det som skulle behövas för klimatarbetet. Och det är sen en separat diskussion för sig. Mm. Men det här har lite öppnat upp den där diskussionen i en viss sån här ilska är kanske fel, men en sån här suck, nu får ni väl fasiken ta och styra upp det här. Medan på lokalt håll, så när man tittar, det har ju flera medier pratat med folk som bor i området, så många är ju hemskt bestörta, dels är de rädda för att det här lilla samhället då på något sätt blir förknippat med någon slags sån här slentrian avverkning och dålig liksom miljöskydd och så vidare. När många av dem själva är alltså till exempel just över 90 och sådär, som minns att de har varit i den här älven och fiskat de här musslorna. Och de har liksom en personlig anknytning till området och tycker det är hemskt det som händer, för att det är en del av deras barndom som lite på något sätt saboteras av det här. Och många tycker nog att mer översyn, ja, precis som de här professorerna påpekar. Kanske inte överdrivet, många är ändå från ett område där man bor lite lantligare. Man är van vid att myndigheterna inte alltid dyker upp där och man tycker inte alltid om det. Men man tycker nog att en viss översyn borde nog ske.
Mm. Jag såg också en intervju med en lokal dam som konstaterar att det är klart att någon måste stå sitt kast, någon måste betala det priset som det krävs för det här, men att det räddar ju fortfarande inte de musslorna som har dött i det här. Det är att man betalar ett pris. Lite udda fråga det här, men Thomas, vad kostar en flodpärlmussla?
No, det, ärligt talat igen när vi pratar om det här, att jag hade ingen aning om någonting om den här arten, så det finns en väldigt tydlig prislapp på den. Den är 589 euro, väldigt specifikt.
Väldigt specifikt faktiskt.
Och det kanske inte låter sådär jättemycket.
Nej, men samtidigt så tänker jag mig att en mussla i storleken av min handflata, så att om du lägger en mussla där och tänker att den kostar nästan 600 euro, så nu är det ganska mycket ändå.
Ja, det är mycket du kan köpa för 600. Så inte, för att inte tala om då att det är liksom, du har en prislapp på ett djur som ändå potentiellt sett, alltså det är utrotningshotet. Mm. Vad det betyder i praktiken, att om man inte skyddar det så kan vi kanske inte någonsin ha den där i handen sen om 10 år, säger vi.
Det här var ju då ett väldigt specifikt pris.
Ja,
vad är risken att man själv blir en stora enso då man går i skogen? Alltså, vilka andra sådana här risker finns det?
No, det märkliga är att det finns ganska stor risk, för vi har en hel del fridlysta arter. Jag måste ju själv säga att jag bor ju i Västra Nyland, bor lite längre ut på landet. Det är, jag stöter på, så att säga, fåglar och djur som jag inte alls hade stött på tidigare när jag bodde i förorterna, och förundras över dels hur många fler det finns av dem än vad jag trodde att det skulle finnas, men också just att attityden till dem är ju också sådär. Mm. Att om jag hade sett en havsörn flyga omkring någonstans i centrala Esbo så hade jag varit hemskt förundrad. Mm. Nu flyger de omkring lite hur som helst. Jag förstår att vissa är oroliga, till exempel för att de plockar höns eller husdjur eller vad det nu kan vara. Jag är en av dem. Jag har också husdjur. Mm. Jag är också rädd. Men man kan inte göra så mycket åt det, för att det är så att det finns prislappar på dem. Just havsörnen som jag nämnde här, 7400 euro får du pynta om du skadar och dödar en sådan.
Okej.
Okay. Det är dyrt att slå ihjäl djur. Jag kan ge lite andra exempel.
Ja,
en jaktfalk till exempel kostar 6391 euro. I en väldigt specifik
mycket
pris.
Specifikt.
Fjällugla. Ja. Jättevackert djur, 3300, värt hälften så mycket tydligen. Vi har till och med flera av dem.
Ja.
Sångsvan som man ändå ser av en del, får man inte heller. 2018 euro kostar en sån. Så att det finns liksom ganska stora risker. Det är just flodpärlmusslan 589 som jag nämnde, så har du även hasselsnoken som är en sån här snok.
Som inte något desto underligare än ett djur, alltså en orm
en
man
orm
ser
som du
på
kan
landet,
råka som stöta på. Du kan råka köra över den med en bil till exempel om den slingrar ut sig på vägen, eller du vet, du blir rädd, tror att det är huggorm och sen så drämmer du till.
Mm-hmm.
Så kostade det 2553 23 euro. Det man kanske minst tänker på, insekter.
Ja.
Men även där kan man alltså bli en stora enso av det här.
Okay.
Vi har baggen, en cinnoberbagge, jag hoppas att du uttalade rätt. Kostar dig 1682 euro att klippa ihjäl, och det är en ganska liten sån här oansenlig liten skalbagge.
Som en sån som man knäppar bort.
Ja,
det
är nog lätt
hänt
att man kommer åt det. Så att man ska nog tänka sig för, och på det sättet måste man ju ändå säga till liksom Finlands försvar att vi har nog väldigt mycket lagar på plats för att försöka skydda de här djurarterna. Sen att inte alltid alla följer dem, det är sen en helt annan sak.
Och nu måste vi alltså då poängtera att det här är inte ett pris du kan köpa en sån här bagge för. Nej. Utan det handlar alltså om böter fortfarande. Det är olagligt. Så att,
alltså du ska låta bli att slå ihjäl djuren överhuvudtaget.
Exakt. Mm. Tack så mycket, Thomas Silén. Du har lyssnat på nyhetspodden om flodpärlmusslan med Alexander Beijer och Thomas Silén. Producent var Lukas Dahlström och tekniker Mikael Andersén.